Man fick ju typ alldeles någonsin säga att man var bra på någonting.
Ja, vad är det för någonting med framgång och sånt där som triggar folk liksom?
Nej, men jag tror det är ju att de flesta som blir avundsjuka på framgång är sådana som inte har lyckats själva eller som känner att de borde ha lyckats eller att de har slängt bort massa chanser. Jag tror att många har ju problem med Zlatan, typ min fast brukar ibland ha lite problem med Zlatan.
Menar du att till exempel som det här med, du sa någonting om någon gång om att när man fikar tillsammans på en arbetsplats en inte vill äta bulla så sätter det ljus på dens beteende. Tror du att det finns något bra med jantelagen eller? Är det det de vill ha? Vill de ha koppel på en staten?
Ja, jag tror det.
Men är du tidsoptimist på morgonen eller är du bara liksom, hinner du med det du har tänkt eller?
Jo, det har jag varit i. Ibland har det varit så typ att jag ska iväg och börja jobba och så då tänker jag, men jag hinner köra en draft på Magic. Det brukar ta typ mellan en kvart, 20 minuter och så sätter man sådär och så nästan alltid då, så många gånger har det blivit så att folk är så jävla långsamma just då när jag har bråttom, så jag typ ibland har kommit för sent.
Jaha, en Magic för plugg eller jobbet liksom.
Ja. Jag berättade om han som jag typ hånade för hans namn som gav han mig en rak höger en gång.
Ja, just det. Torbjörn.
Jag typ praktiserade jag på typ en ett äldreboende eller typ, det var typ så här korttidsboende, så de kom dit för att innan de skulle dö. Jag skulle typ gå bredvid. Första dagen så bara typ lämnade hon mig hos en gammal dam och sa, och så gav hon mig inga instruktioner. Och jag visste inte vad jag skulle ha. Ska jag bädda sängen? Ska hon gå på toa? Jag fattade ingenting. Hon bara lämnade mig där. Utom att jag tog in henne på toa och sen så skulle jag typ torka henne. Och då typ, när jag kollade på toapappret var det helt illrött.
Fy fan, vad vidrigt alltså.
Ja, hon hade väl kanske cancer då. Men i alla fall, jag blev, och sen så när jag inte, och sen så kom hon in sen några, vad håller du på med eller någonting sånt, det här kan du inte göra. Så typ, sen bäddade hon sängen och gjorde allt hon skulle, men hon hade inte sagt mig någonting om vad jag skulle göra. Jag pallade typ 3 dagar. Jag kommer att göra, jag vet inte om jag berättade innan, men jag gick under och gömde mig i materialskåpet typ för att tiden skulle gå.
Var det mörkt där inne eller i det där rummet?
Nej, det gick att tända.
Du letar länge, säger de.
Ja, ja, det har de sagt.
Det låter som när jag var på, fick lära mig att dammsuga på en Kina-restaurang och så hade de såna här, då skulle vi sno hem en öl, så jag satt den, eller en cider, jag satt den på katedern eller på så här, och sen kom, samlade han alla och så sa han, vem har satt den här? Och så var det helt tyst typ, och han måste ju ha anat att det var, det hade ju aldrig hänt något sånt förut med personalen på 15 år. Han var så fruktansvärt upprörd.
Vad var det som hade hänt, sa du?
Ja, vi hade ju praoat liksom på Kina-restaurangen och sen så skulle vi sno hem en cider och så satt vi den på som en slags marknadsföring nästan. Och vi satte upp den här cidern på för att vi sen skulle snabbt kunna roffa åt oss den och typ ta med den hem, för man kunde inte få tag i alkohol när man var så där ung kanske. Det var någon nemesis.
Det var ingen nemesis, men jag ömde en gång en vinglögg i garderoben som jag skulle ha och ta med mig ut och festa. Men sen så glömde jag den och sen så något år senare så hittade typ morsan den i garderoben, typ en vinglögg.
Hur reagerade hon då?
Nej, hon tyckte mest det var kul faktiskt.
Jaså, vilken reaktion.
Ja, för att liksom, då hade jag nog hunnit bli så pass gammal så att det var ingen big deal.
Jaha, jag kom bara på att tänka när farsan typ tog mig åt sidan. Ja, det har gått väldigt bra för dig nu på länge du har skött dig och sådär. Och sen så tänkte jag att, ja, och så anade jag att
kom en någonting. Fällan igen.
Jag anade Linda in liksom och så kom det. Men, sa han, förutom den där ölen som jag hittade i, som du hade gömt på rummet typ och så.
Jag gjorde också, det här kommer jag undra, men jag gömde också typ en massa sådana starksidor eller nere i förråd, långt nere, du vet det där förrådet där du sov en gång.
Ja.
Där typ gick man och smög ner sina sidor.
Men var det fult att typ dricka alkohol eller var det bara för att det var när du var mindre år?
Det var väl också att man hade inte åldern inne.
När var första gången du hörde om, eller vad, om jantelag och sånt där?
Man fick ju typ alldeles någonsin säga att man var bra på någonting. En sak jag kommer ihåg väldigt starkt är när vi hade någon slags tävling på mellanstadiet där folk skulle typ rita någonting. Och då var det en kille, han hade ritat en så här, man hade ritat en riktigt fin grej, en riktigt fin så här snö. Man hade ritat en riktigt fin så här snöstorm. Snöstorm med massa tomtar runt och alla var överens om att den var snygg. Och så sa han som hade gjort det, målat den, han och en annan kompis gjort den. Ja, jag tycker också att min är snyggast. Då blev alla skitförbannade på honom.
Det var lite konstigt. Ja, det finns ju någon sån där transaktionsanalys eller någonting med att typ jag är bra och du är bra, jag är dålig, du är bra. Ja, så kan man ju hålla på hur länge som helst. Men tänker ju mycket mer på kanske Sverige och sånt. USA tänker man typ motsatt.
Precis, det är nog inte lika vanligt. I USA ska ju alla typ så här, gör ju alla reklam för sig själva och typ de, och sen när någon säger någonting så här, någonting, de har alltid så här, det är bäst, det är det bästa i världen, this is the best in the world, medan i Sverige är lite så här, ja det är väl okej okay, och de andra är bra också. Lite märker man det i sport också att svenskarna, varje gång en svensk vinner så säger de alltid, ja men de andra var ju också väldigt bra och det här var tufft och.
Vad är det för någonting med framgång och sånt där som triggar folk liksom?
Nej, men jag tror det är ju att de flesta som blir avundsjuka på framgång är sådana som inte har lyckats själva eller som känner att de borde ha lyckats eller att de har slängt bort massa chanser. Jag tror att framgångsrika människor bryr sig sällan om hur bra det går för andra. Det finns för säkert undantag för de som aldrig nått det nog, men jag tror att det oftast är lite människor som inte har lyckats så bra i livet och som känner ångest. Det är väl det som har som blir förbannade när andra lyckas.
Det finns ju någonting som heter scarcity thinking också, så där typ att andra inte kommer att.
Okay, pasta. Where did they go? No. Ah, that's fine. I guess it's always edamame chips. Okay. Where did they go? No. Ah, you're kidding. They never sell out. At least they'll have normal chips. For sure the vinegar ones are still there. Okay, account, no. Wait, what? Sadists. Okay, this is just stupid now. I'm having frozen. No way will they be out of garlic wedges. Okay, here we go. No. I guess I'll just starve then. Let's talk about scarcity. For a while now, I've been really interested in seeing why we are the way we are. And there's one particular limiting mindset that stands out, and it's something that we don't realize just how harmful it can be. And that's the limiting mindset of scarcity. From people buying out shelves of food at the supermarket, despite there being plenty to share, to me being jealous and intimidated of others who have a quality that I lack, all of this is controlled by a mindset of scarcity. It's this automatic belief that we don't have enough, whether it be money, resources, talent, or ideas. In Tony Robbins' book, Awaken the Giant Within, he says this: if you believe we live in a world with scarce resources, where there's only so much money, so much time, so much love, then you'll constantly live in fear that you won't have enough. So why do we have this limiting mindset? What are some common examples of this? And what are the effective ways to overcome this fear of scarcity? That is something we'll be discussing right now. First of all, why do we have this scarcity mindset? This mindset was really helpful back then when we needed it to survive.
back when our threat was starvation, it made sense to live with this fear of scarcity because resources were in fact scarce. But now it's a bit different. Chances are for us who have the privilege of accessing the internet and being able to watch things like this video, life is not so much about survival anymore.
Jag brukade vara lite, för mig handlade det mest om tjejer typ. Men det var typ när jag var mellan 20 och 30. Du kunde ibland bli avundsjuk när andra träffade tjejer. Men det har jag helt släppt. Nu för tiden känner jag mest att om jag får ha min hälsa och ha min lugna, stilla lägenhet så gör det inte så mycket om andra har det bra.
Man liksom jämför sig med varann och sånt där.
Ja, men det var den första tiden när jag bodde i Lund som var så när jag var typ mellan 20-25.
Ja, det var så sent ändå. Hur gick tankarna? Var det liksom att det var, eller känslorna, var det liksom att, eller när triggades det? Var det när du typ såg eller hörde att någon annan hade?
Ja, nej, men det triggades när om jag typ kunde se någon kompis på krogen när de snackade med en tjej och så hade det varit en usel kväll för mig. Då kunde jag ibland känna att fan. Och då hade jag ju ibland lust att gå fram och typ, och du vet,
i någon situation, yeah, så kan kock,
nej, nej, nej. Men typ kockplocka, kommer dit och säga något fjantigt eller så. Men jag gjorde faktiskt sällan det, utan jag mest kollade på avstånd och så arg. Men till mitt försvar så förstörde jag aldrig för någon kompis.
Nej, du drog det bara i huvudet liksom.
Ja.
Ja, det var ju bra. Ja. Du agerade inte på impulsen.
Nej, utan jag kunde stå och kolla på. Men det har varit mycket smart om istället för att stå och kolla på och typ hoppas att det inte skulle skitsa så kunde jag ju själv snackat med mer tjej istället. Så det var ju helt fel sätt att göra det.
Ja, alltså om någon annan vinner någonting så behöver man inte torska liksom.
Nej, precis. Det var en kille, han typ bara flyttade in på korridoren och typ det hade knappt gått några dagar. För typ så knackade han på min dörr och så sa han, du glömde diska en kniv. Typ. Det är inte okej, sa han. Jag bara, okej, det är väl lätt hänt. Ja, så det är bra om du går ut och diskar kniven. Men typ, jag får med att jag var skitförbannad på honom själv. Han typ var så iskall också. Han typ visade inga känslor. Jag vet inte om han var psykopat eller någonting.
Var det han på korridoren eller?
Ja, alltså han hade ju rätt i sak, men det som störde mig var att han typ hade bara bott där i typ 3-4 dagar och redan så typ började han liksom brösta upp sig och typ och säga att jag skulle diska en kniv.
Det är sånt som man själv aldrig skulle göra liksom.
Ja, jag är ny på ett ställe och ligger lite lågt i början för jag vill liksom inte. Men det kanske är en jantelag i för sig, men.
Ja, det kanske det är. Nu när du säger det så kanske det är. Fast det är ju lite, ja.
Så här är det. När du är ny på ett ställe, du vet ju inte alla dynamiker där. Du vet ju inte alla interaktioner som har varit. Du har ju inte kunskaperna än vad som ligger bakom möjliga interaktioner mellan folk, vad de har för relationer. Så att det är som att du kom in och du vet inte, men du ska ändå typ veta bäst liksom. Så det är som att man är en viss arrogans liksom.
Hade ju varit annat om du hade träffat han i köket typ och så hade han sagt, den här diskar väl sig själv eller något sånt där.
Ja, nej, det är väl också stört mig på det, men säg att du har jobbat på ett ställe typ i 3 år och så kommer det in en ny person och redan efter typ någon vecka så börjar den personen berätta för er hur ni ska sköta ett jobb liksom. Vad tycker du om sånt? Ja, jag kommer ihåg de där svarta tag. Norrlands skolor är fulla av reliker från en svunnen tid. Overheadskritor, kassettbandspelare, tjocka datorskärm, kartor med Sovjetunionen. Vår matematiklärare på låg- och mellanstadiet var alltid mjölig om fingrarna. Hennes nagelband var spruckna och hon tog i en äcklare smak. Hon hade även dålig andning. Hon tog upp en tonfiskbuck och började skruva upp den frånvarande.
6 år med samma lärare som du äcklades av. Jag förstår att du blev så traumatiserad så du gick med i ett gäng. Han fann att detta samtal var som terapi. Han hade aldrig sammanfattat sina senaste 10 år på något liknande sätt tidigare. Inte för sina föräldrar eller för sina flickvän. För vissa hade han varit mitt uppe i det. Mitt i stormens öga. När man är mitt i skogen kan man inte se den för alla träd. I vilket fall, fortsatte han. Tog en djup klunk av det ljumna men ändå så läckra vatten. Jag extraknäckte nu på gymnasieskolan och var besatt att göra ett intryck på eleven. Så började allt spåra ur när jag snörde in på radikala sidor på nät. Jag ser nu i efterhand hur fel allting blev. Jag, som alltid varit så stabil, började nu tro på alla möjliga konspirationsteorier. Och jag började smyga in det i min undervisning. I matematik. Hur kan du trycka in konspirationsteori i en matematikundervisning? Det är ju bara 1 + 1 = 2 och så vidare. Ja, den svårigheten räddade mig först. Men sen höll jag en föreläsning om gamla matematiker och tog upp en massa kontroversiell fakta som jag hittat på internets mörkaste hörn.
Ja, då tycker jag ju att... ja, jag vet inte. Men det är ju inte positivt alltså. Man blir ju irriterad.
Ja, men för att den personen vet ju inte varför ni gör saker på ett visst sätt. Det kan ju finnas en bra anledning till det. Så det är lite som arrogans att tro att man ska komma in och veta redan efter en vecka. Veta liksom.
Ja, det är typ som att någon skulle ansluta till den här podden typ och gå igenom typ hur tekniken går till och sånt där.
Ja, man kan ju komma med förslag, men då är man ju... Men istället för... Det ofta säger det här att de ska typ berätta, nu gör vi så här.
Personlighetstyper också, så där jag börjar tänka mer eller bara acceptera att ja, den här är så där och jag vet inte fan, det finns ju alltid någon sån där den där du surrar om, han som kom med.
Ja, har du haft några fler nemesis?
Första gången jag skulle gå upp till om ett par kompisar, då kom det typ, då var det några brorsor som kom, 2 eller 3 brorsor som bara kom och typ attackerade en bara. De var helt galna, de var som schimpanser.
Vad menar du med brorsor till dem eller?
Alltså några hus bredvid.
Aha, okej.
Okay. Och sen så, de var bara, det gick som inte att prata med dem. Det var som bara typ som att träffa några apor typ som skulle bråka om några bananer eller någonting. Och sen var det typ så, varenda gång jag träffade dem så var det bara som...
Så de bara kom typ, de typ såg dig från huset bredvid och bara kom dit. Men gjorde de så med fler personer eller?
Med mig alltså, jag vet inte. Det var någonting med mig som de störde sig på, tror jag. Jag vet fan vad det var.
Det var någon typ, när jag började ettan så var det en förskola som låg typ på vägen till skolan. Och så en dag plötsligt bara, det var lite som du sa. Det var typ en massa personer som bara ylade och skrek och höll på och mopsade mot mig av alla människor. Jag vet inte, fattade inte varför. Och sen hade jag någon, fast det var inte så med dig, det höll på att jag kanske 1 eller 2 år typ, och de sa att en tjej i klassen var kär i mig och grejer, och de höll på och jävlades med mig typ 1 år. Jag fattade aldrig varför, det var liksom, det bara kom från ingenstans. Plötsligt hade de utsett mig till den de skulle bråka med.
De var i den där rollen, jag typ träffade dem långt senare också, och då gick det som inte heller att prata med dem liksom. Det var som att det bara var, ja, jag vet inte fan, som att det var något annat hockeylag eller någonting. Men man hade ju ingen emot dem.
Hade du inte det, men jag tänkte att du skulle typ... Har du inte lust att nita dem då?
Jo, då kanske jag hade det, men nu tycker jag det bara är som lite nostalgiskt.
Ja, ja, nu är det ju såna här minnen. Jag är ju inte arg på hon där som hade mig i... Jag tänkte att hon lärde mig att jag ska nog inte jobba i vården, för... När jag hade min första praktik på lärarutbildningen... Första dagen så var hon... Det var den dagen mina byxor sprack. Det gjorde faktiskt ingenting. Första dagen var hon jättetrevlig. Men sen dröjde det inte länge för hon typ började hitta saker att klaga på. Typ att jag använde fel färg när jag skrev på tavlan. Jag typ pratade in i tavlan. Och så var det... En gång så satt jag bredvid en kille och så tog han sina hörlurar och satte in dem i mitt öra. Utan att jag hann göra någonting. Lyssna på den här, Simon sa han. Och då typ är hon skitförbannad på mig. Så du ska inte vara kompis med eleverna. Sitt inte bredvid dem och lyssna på musik. Och så sa jag, men jag hann ju inte, sa jag. Att jag hann inte för att... Bara axeln, så som att jag typ, det var en dålig bortförklaring.
Låter ju, vad är det för sjuk människa?
Jag hade fått, det var ju innan det digitala, så jag hade fått ett schema med ett papper. Och sen en morgon hade jag jättebråttom att hinna med till tåget, för att hinna med dit. då typ tappade jag schemat. Och sen så jävla vilken utskällning jag fick när jag hade tappat det schemat. Hon sa bara, du ska vara snart vara en vuxen lärare. Du kan inte hålla på att tappa ett schema.
Vad ville hon?
Jag vet inte, för att hon verkar inte tycka det var kul att jag var vikarie. Typ. Men hon kanske ville ha lite extra cash eller någonting. Men jag kommer att jag var typ nästan rädd för henne. Typ, fy fan, nu måste jag göra allt perfekt, annars får jag en massa skit. Och...
Fanns det någon logik i det hon sa, eller var hon bara galen? Liksom?
Jo, det fanns väl viss logik i det, men det kändes som att hon, vad jag gjorde så var det fel. Det var som att jag skrev med en viss färg. Det spelade ingen roll vilken färg jag hade skrivit, så hade de kunnat hitta något fel på den färgen. Så även om jag hade skrivit typ med svart, som är typ standardfärg, då hade hon kanske tyckt att men det gör ju alla, kan inte vara lite innovativ eller något. Det känns som, vad jag än gjorde så hittade hon något fel. Du vet, det finns ju sådana människor som hittar något fel i allting. Och de är sällan bra, jag ska säga de är sällan bra lärare, sådana som hittar fel i allting, för det är verkligen inte bra pedagogik. Och...
Vad händer då när man hittar fel liksom med den andra personen?
Ja, men personen, så tror jag att den är helt, personen som tror jag att de är helt värdelösa liksom. Och de blir rädda. Det ser ut som att de vågar inte göra någonting. För vad de än gör så blir det ju, kommer det någon kritik. Det ser ut som att de blir passiva och inte gör någonting.
De blir låsta liksom.
Ja.
Jag blir bara förvirrad av jantelagen. Det känns som att det bara är någonting som...
Många har ju problem med Zlatan. Typ min fas brukar ibland ha lite problem med Zlatan. Han är så dryg. Han tycker att han är så bäst. Men jag har inga problem med Zlatan, för han är ju jävligt bra. Jag har inga problem med bra personer, tycker att det är lite som, du vet, med den där snöteckningen. Om folk är bra, då tycker jag de har rätt att vara lite kaxiga.
Du menar att man måste ha liksom teckning för det?
Ja, men vissa tycker ju inte att det hjälper, inte ens om de har teckning för det. För vissa verkar ju tycka att jantelagen gäller även de som är bra. Att även om man är bra så får man inte säga det. Det blir som den där snöteckningen.
Ja, men alltså han hade ju teckning för det, för att den var snygg liksom.
Ja, det var ju lite värre när typ någon gick typ på mellanstadiet och spände upp sig så att de var bäst på fotboll och grejer. Då var det ju mest pinsamt. Och då kunde ju jantlagen vara bra, men...
Det var någon gång typ när du höll på att sluta ett jobb eller något sånt där.
Ja, menar du när han inte trodde att jag skulle bli författare eller?
Han typ sa, vad ska du göra nu då? Nej, men jag tänkte skriva en bok och...
Ja, då lutade han sig tillbaka och la armarna i kors. Och det var, hans kroppsspråk sa allt. Han hade ju fel i... Jag har ju skrivit en bok sedan dess och har några på gång. Men han har ju rätt att jag inte gett ut den, så han har väl fått rätt i hälft.
Det kanske inte har någonting med jantelagen att göra. Eller?
Ja, kanske. För att han kanske kände att... Jaha, ska du skriva bok istället för att fortsätta jobba som lärare? Det var...
Han var skeptisk.
Ja, jag har alltid undrat att han ringde mig någon vecka senare. Jag har alltid undrat om han typ ville att jag skulle fortsätta jobba där och så. För jag vet att jag var rätt populär bland eleverna på det jobbet och så.
Jordan Peterson då, han sa någonting om att typ det finns så många Ferrari-snubbar som typ funderar på att bara ta bilen och köra ut i diket. Att de är så olyckliga.
Intressant. För mig, jag känner direkt att har man en Ferrari kan man inte vara så olycklig.
Nej, man tänker ju kanske så.
Om jag hade en Ferrari så skulle jag typ när det är sommar åka långt och åka upp Sverige runt och typ sova i bilen. Vilket äventyr det skulle vara.
Och flexa med Ferrari.
Nej, jag skulle inte ens bry mig om vad folk tycker om att jag har en Ferrari. Men jag bara tänker att tänk om man har en bil och lite pengar på kontot. Då kan man ju bara liksom glida. Man kan ju sova i bilen. Man kan ju typ ha sådana mörkläggningar grejer in i bilen. Eller ha med sig ett tält. Så kan man ju bara typ man är ju fri liksom.
Det är någonting med bilar som triggar andra gorillor.
Ja, det kanske det är. Ja. Jag undrar om vissa av de här, du vet, klimat, de här som är emot bilar så mycket och vill begränsa bilkörning. Jag undrar inte om de är lite avundsjuka från dem.
Att de är lite, att det ligger och spökar lite grann.
Ja, sådana här miljöpartister som kanske är lite, inte har råd med en bil eller så.
Att det är det som driver dem.
Ja, avundsjuka mot dem som har en bil.
Ja, sjukt kul faktiskt.
Men bilen är ju en stor frihet. Typ när du har en bil, du kan ju tekniskt sett bara åka iväg och aldrig komma tillbaka. Du är ju typ, du har ju inte bojat på samma sätt som om du måste åka kollektivtrafik hela tiden.
Ja, är det det de vill ha? Vill de ha koppel på en staten?
Ja, jag tror det. Det kanske inte alla som är med i den rörelsen vill nog inte det. Vissa tror verkligen på det här att de gör det. De vill att det ska bli bra för världen. Men jag tror att det finns nog många som gillar en stark stat som vill begränsa folks frihet. De vill nog att alla ska bo i städer och åka kollektivtrafik hela tiden.
Och inte ha några pengar och sånt där. Och frihet.
hyra allting.
Men tror du att återhämtning har någonting att göra med att man bråkar mindre?
Ja, jag tror man bråkar mindre om man är utvilad och lycklig, såklart.
Som den här branschen jag försöker komma in i med skådespeleri och sånt där. Där känns det så jävla mycket tävling och konkurrens.
Ja, jo.
Så och missundsamhet.
Jo.
Missundsamhet finns väl också i antelag.
Ja, men lite är ju antelag, du vet den här, jag har pratat om den där när man har en tunna med krabbor i, som att när en krabba försöker klättra upp så drar de andra krabborna ner den krabban.
Då drar de ner krabborna. Ja, de vill inte att den andra ska liksom lyckas med någonting, så då drar den ner. Nej.
Men det ironiska är ju att om alla krabborna hade en efter en krypit upp, så hade alla kanske sluppit loss, för att det som håller kvar krabborna är att de sitter fast i den där. Som en klättrar upp och en annan klättrar upp och en tredje klättrar upp och så vidare, så kommer ju kanske alla komma loss ur tunneln.
Ja, Peter Stormare sa ju att typ hans viktigaste knep var att aldrig berätta för människor vad han hade för planer när det kommer till karriär och sånt där.
Mm. Okej, okay. Det kanske är smart.
Ja, vissa andra guru säger att man ska låta världen veta vad man har för drömmar.
Ja, jag vet inte. Det beror ju på vad man har för vänner också. Men han var ju skådespelare, så han kanske inte litade på... Alltså som du säger, han kanske var i en bransch där han inte litade på andra människor.
Jag är lite kluven i det där faktiskt.
Ja.
Sigge Eklund till exempel, han säger ju att blyghet kan förstöra mycket.
Ja, absolut.
Och så kan det reta folk också om man lägger upp sina mål. Så jag vet inte, jag är helt...
Men jag tror att om man har en tillräckligt stark integritet och tillräckligt säker på sig själv som person, så kan man berätta det, och då blir man inte påverkad om man möter såna här krabbor som ska dra ner en.
Ja.
Nej, men alltså, du förstår vad jag menar. Om du har tillräckligt stark tro på dig själv och så möter du en sån här krabba, då typ, jaha, då kanske jag ska sluta umgås med den här personen istället. Jag behöver inte bry mig om den. Men det är klart att om man inte är så... Och det kan ju vara diffust det där, för att det kan ju vara ens familj som drar ner en på det sättet liksom.
Är det hotande liksom om folk har för stora mål? Och varför hotar det andra?
Nej, men då känner de att om alla andra uppnår sina mål, då visar det ju, då blir det ju ännu tydligare att inte jag har lyckats. För om alla är lika misslyckade, så är det ju inte lika ensamt för mig. Och då är inte jag, sticker jag ju inte ut med att jag inte lyckades. Och då kanske det känns bättre, fast jag vet. Jag tror det är bättre att man hjälper varandra och alla ska höja varandra liksom.
Ja, för att annars kanske alla misslyckas.
Ja, och det är ju det. Det är där det kan bli så i ett äktenskap, om en person liksom försöker hindra den andra från att lyckas, för att de inte själv vill hamna på efterkälken och inte vill att... Ja, då kanske de också är rädda att den personen ska lämna dem om de lyckas för bra. Det är väl en vanlig grej i äktenskap, att man är rädd att om den andra blir för framgångsrik så kommer de lämna en för en bättre eller någonting. Så det kan
menar
vara
du att... Menar du också att det sätter liksom ljus på den andra? Att till exempel som det här med... Du sa det någonting om, någon gång om att när man fikar tillsammans på en arbetsplats och typ en inte vill äta bulla, så typ sätter det ljus på dens beteende.
Det kan det göra, ja. Om alla slafsar i sig de här godisarna, bullarna, läsken, och så är det en som inte... Nej, men då kanske de andra inser att ja, och just han vill inte ta de här skiten. Undrar varför inte det? Och så kollar man på sitt... Ja, det här är nog inte så nyttigt ändå. Och så får man dåligt samvete, och då kan vissa ha en sån lösning att liksom trycka ner den och försöka få den andra att gå tillbaka, för att de känner att det hotar lite. De vill fortsätta att hålla på och äta så här på jobbet, och när någon inte vill det, då hotar det liksom.
Tror du att det finns något bra med jantelagen, eller?
Det kan ju hindra folk från att bli såna här narcissister som tycker att de är bäst på allting, och liksom de får så uppblåsta egon och typ till och med nästan blir psykopat och mördar folk. Om det typ finns lite jantelag, så kanske de hejdas lite på något sätt. Att det kanske är så att om en person växer upp i en rik familj och blir väldigt bortskämd, då kanske jantelagen hjälper dem och tar ner dem på jorden lite. För då får de, hemma får de aldrig höra att de, hemma får de bara höra att de är bäst, och de får allt de pekar på. Och då kan jantelagen liksom
balansera ut.
Ja, och sen kanske de kommer till skolan och ska bete sig som om de äger världen, och då blir de satta på plats, och det kanske kan vara bra.
Ja, vad säger de om jantelagen?
Nej, de är ju, han är ju från Kanada, så han är ju nordamerikan. Så de är ju Jag tror inte jantlagen finns riktigt för dem på samma sätt. Men jag tror att kanadensare är nog lite mer... är nog lite nedskruvade jämfört med amerikaner. Men...
alltså, de är mer uppskruvade jänkarna.
Ja.
Är det ju Sverige, eller?
Ja, den är mycket mer nedtonad jämfört med Sverige.
Men Nemesis tänker jag också med mycket på så här på hämnd. Alltså, hämnd är väl lidande. Om man försöker hämnas försöker man väl kontrollera någonting som har varit i dåtiden.
Ja, det finns ju, du vet, Quentin Tarantino, en som gör filmer. Han har typ gjort Kill Bill och Pulp Fiction. Hans film är ofta baserade på hämnd. Jag vet inte, jag har väl typ sett som hämnd. Det är väl som att man vill typ läka ett sår genom att en orätt har begåtts mot den, och man vill typ måste ge igen, annars blir ens liv inte komplett. Liksom. Han har ofta det som tema i sina filmer.
Att man försöker att kontrollera dåtid med sin ilska, typ att man har blivit utsatt för något.
Men det finns ju vissa lägen i hem kan vara bra. Säg att någon har begått ett brott mot dig och de blev inte straffade. Då tror jag att man går runt på rätt mycket ilska. Och då tror jag att om man typ gör någon form av hem, så tror jag att man kan känna att nu har jag fått upprättelse igen.
Du pratar om rättvisa, typ.
Ja, däremot så tror jag inte på att om man typ en tjej har dumpat den, då tror jag det är bättre att bara... då tror jag inte hämnas är rätt väg. Då är det bästa. Hämnden är ju bara att leva ett bra liv då.
Det finns ju vissa som säger att vi traumatiserar varann till döden, typ. Alltså vi traumatiserar varann om och om igen.
Vilka är vi då? Alltså de som
alltså vi hämnas. I samhället liksom. Att ja. Vi typ, jag gör något mot dig och sen gör någon tillbaka och sen håller det på så bara.
Ja, det är väl så det här kriget typ i Palestina är, att det kommer ju aldrig att lösa så att alla blir nöjda, och där är det ju så att nu måste vi hämnas för det och nu ska vi hämnas för det, och det är liksom...
De har ingen självobservering.
Ja, nej, det har de inte, kanske inte, men det är väl att de är så liksom, de har sån tunnelseende på sina egna, på de brott som har begått mot dem själva, så de kan inte se att de själva gör det liksom. Det är som att om någon har gjort något dumt mot dig så typ, och så gör du något elakt mot dem, sen så kan du typ, är du så fokuserad på vad de gör mot dig så du typ glömmer vad du gör mot dem liksom.
Och i ett samhälle så där med jantelagar kan det vara bra att spela lusen ibland.
Vad är spela lusen alltså?
Jag vet att Peter Wahlbeck brukar säga att ibland är det bra att spela lusen, typ att då blir man inte så... då kan man bli mer... jag tolkar det som att då kan man bli mer framgångsrik om man spelar lusen eller kör lite... att ja, man inte syns så mycket.
Lite Sigma-mail.
Vad sa du? Lite Sigma?
Sigma-mail är det nya, ett nytt uttryck som går ut på att man ska vara en person som går sin egen väg och så.
Jaha, går sin egen väg.
Ja.
Ja, ja.
Men man måste... jag vet inte. Jag tycker väl det... man kan ju vara lite så här, man behöver ju inte följa jantelagen, men man behöver ju inte heller liksom hålla på och spela apa. Mm.